Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Sam Johnsons House Party. It's time to get rebel! Och till tonerna av en del bebisskrik kanske genom det här avsnittet. I alla fall så får jag sådana signaler hemma hos mig just nu. Jag vet inte hur det är hos dig, Disco. Så kan vi väl börja där i den för detta DIF-profilens jättefest.
Ja, han har ju spelat numera i Real Salt Lake City. Och tydligen under den här coronapandemin så meddelade han klubben att de skulle ha en fest den 7 oktober.
Ja. Och inte vilken fest som helst.
Precis, men det fanns bara ett problem. Ja. Han hade inte en fest, han hade tre fester. Och om man ska tro den här artikeln då, så har alltså kommit över 100 personer sammanlagt till Sam Johnsons house party. Sen ska det avlossas ett skott också i kvarteret eller i huset, om jag fattar rätt. Så att det verkar vara, det har gått vilt till. Det kändes som när han kom till Djurgården här för flera år sedan, så var han en väldigt timid och lugn kille.
Ja, men sen hände det ju grejer också.
Inte en 100 personers fest skjutar party Sam.
Nej, det var inte då ett sånt här, vi pratade om det precis innan här, det var inte ett sånt där gender reveal party, att det var, de sköt nej. Ut blå eller rosa färg och att de misstogs för ett skott då efteråt sen. Nej.
Inget sånt. Men han är avstängd av klubben nu i väntan på utredning, och jag vet inte utredarna, de som ska utreda det här, de har nog ett hästjobb framför sig.
Får se om han drabbas av samma moraliska dom och förfärande som man gör i Sverige när man har fest eller träffar för många åt det på en gång. Det känns som att det är, ja, vi bedriver något väldigt offentligt så här, socialt shaming-spel här i Sverige, där den som är med för många samtidigt blir hängd helt enkelt för det.
Ja, Sam Johnson här tog in lite andra ingredienser också. Det var tre fester och sen lite skottlossning på det. Så att det var lite extra krydda där.
Tyckte ni att Ebba Busch Thor gick över gränsen? Har ni hört om det här?
Ja, precis. Och i USA också, där är liksom, jag tror att de har lite hårdare regler där.
Jag kan tänka mig.
Men vi får se vad det här kommer fram till då, om man spelar vidare. Han har ju bänkats i de två senaste matcherna på grund av det här då, sen det här har kommit fram. Så att,
ett gyllene läge för Bosse att få hem honom igen då, helt enkelt.
Ja, jag tror att det är nog för stökigt kring Sam för att han skulle kunna göra en comeback i Djurgården. Däremot har det varit aktuellt med IFK Göteborg här för ett tag sedan. Eller för ett tag sedan, för några år sedan var det väl snack om det. Så att jag tror att det är nog en större chans eller risk, vad man nu ska säga, att Johnson kommer till Göteborg, inte Djurgården. Jag tror att Djurgården är ganska stekt, skulle jag tro i alla fall.
Ja. På tal då om många människor på samma plats på samma gång och hur det är rätt eller fel, så kom ju besked här om från regeringen i veckan om att man pausar planerna på att släppa på 500 personer åt gången. Med tanke på hur svalt intresse det var för den möjligheten från ganska en hel del klubbar i Allsvenskan, så tyckte jag att det väckte ganska starka reaktioner, framförallt hos spelare och en del andra. Som var trötta på det här då, igen då, röt ifrån när det gäller politikernas förhållande till publikfrågan. Och som vanligt då, i mycket ställs det här i relation till hur det ser ut på nattklubbar och varuhus hela tiden. Vi fick väl kanske högst vrål den här gången från Isak Kiese Thelin och Simon Thern, va? Även Anders Christiansen var ute och kommenterade det, såg jag. Och det hör ju till ovanligheterna att fotbollsspelare i Sverige, om de inte heter Simon Thern, tar till sociala medier och blir förbannade. Vad säger du om det här?
Nej, men jag är ju helt på deras sida här. Jag kommer ihåg, jag skrev en krönika här, det var ju väl i våras när de stängde igen allt, och då var liksom provocerande att gå ner på Nytorget och se när liksom 200 helgfirare trängs på liten yta. Och nu har de väl börjat öppna upp Spybar här, och de liksom,
ja, bilderna som, det är väl Spybar får klä skott här för alla klubbar,
ja,
som öppnar.
Jo men det var ju för att det där alltså klippet läckte ut där, där det liksom var trångt och de festade, och samtidigt så liksom får inte fotbollsklubbar till. Och det är väl där den stora problemet ligger, tycker jag, där inte regeringen verkar fatta att om man går in på de här barerna så tar de liksom inga ansvar för jag menar alltså avstånd och liksom regler. Men jag menar, du har ju du vet ju det här, när vi kommer in på arenorna, då är det liksom handsprit är avskilt, där du måste sitta ett visst avstånd, när du är på Europa League-matcher så är det munskydd. Alltså de har ju tagit sånt stort ansvar, klubbarna, kring det här. Och jag menar, varför skulle man inte kunna få släppa in 5000 i ett sånt, när man har såna liksom strikta regler? Och så ser man det här när det är en klunga som står och hoppar och dansar liksom tätt in till varandra. Så att jag tror att det är det som provocerar mer, när spelarna vet och vilket stort ansvar klubbarna tar, vilket stort arrangemang det är för klubbarna liksom att genomföra matchen nu. Så att, nej, jag vet inte om regeringen inte fattar det här heller, liksom hur noggrant det är för fotbollsklubbarna.
Mer än någonting annat så grips jag av känslan att det här är börjar bli en ganska skev särbehandling av idrotten och till viss del kulturen också. Att man kan se förbi smittrisk i andra sammanhang, som till exempel då när vi pratar om nattklubbar eller restauranger eller vissa andra typer av liksom kollektivtrafik och så vidare, där det verkligen är så att man säger att så här, försök hålla avstånd men ja, känn själva lite grann. Medan här är det då blir ju liksom en väldigt mycket större effekt för den här branschen, och i och med att det då inte tillämpas samma idé om vad som är rimligt för alla branscher, utan en specifik idé om att just på den här typen av evenemang, stora publiksammankomster, så det är omöjligt, men en hel del andra saker är möjliga. Och jag fastnar igen i det här att jag kan inte avgöra vad som är, om det är rätt att släppa, om det ska vara så att man kanske inte ska släppa in folk på varuhus eller på nattklubbar heller. Det är bara att från den sektorn i samhället, från liksom etablissemangen av det slaget, så har man ju haft en mer framgångsrik kampanj gentemot politikerna, eller man har ju fått dem att tycka eller framstå i alla fall som att det här är någonting som är värt att ha överseende med, till skillnad från idrotten. Och det här väcker ju sin tur frågor om liksom att ja, men det finns en pågående negligering av idrotten från politikernas håll, eller att man inte förstår idrottens behov av eller liksom roll i samhället riktigt, att man kanske har en för dålig teknisk förståelse för hur det här skulle gå till, att liksom framförallt utomhusidrotter som till exempel fotboll då, att där skulle det gå att göra på ett ganska säkert sätt. Så jag tror att det är flera delar i det här som provocerar. Att ett, man inte satt sig in i de tekniska lösningarna för att klara det. Två, man misslyckas helt och hållet med att hålla en rät linje i den här policyn. Och det där kan ju uppröra vem som helst, även mig, utan att jag då vet om vilket håll man borde gå. Borde man vikta det mer mot att man inte släpper in folk överhuvudtaget någonstans och kanske stramar åt lite ännu lite mer med tanke på att det faktiskt ökar överallt? Eller om man borde då släppa upp för publik även på idrottsanläggningar på samma sätt som man gör i andra sammanhang. Det får ju någon annan svara på. Men just den där skevheten i beslutsfattandet är ju smått bizarr, måste man ju säga.
Ja, men och det som gör att ingen fattar hur stor idrottsrörelsen är och liksom hur stor kraft fotbollssupportrarna har, och det liksom, det är varför har ingen politiker drivit den här frågan hårt? Det, jag menar, det hade ju fått 50 000 fotbollssupportrar röster direkt, minst. Då hade vi varit inne i riksdagen. Jag menar, tänk en den politiker som gör det här. Det är nästan så jag funderar på att starta ett eget parti och bara driva den här frågan. Jag lovar att jag gör en Ian och Bert då och kommer in i riksdagen och får minst 4%. Alltså, det är där ingen fattar hur stor den här idrottsrörelsen är, och liksom, man hade velat sett någon politiker liksom gå i första ledet och driva det här stenhårt för att få in liksom.
Jag tror problemet för många nu som sitter i ledande ställning och så vidare är att det finns ett facit där de genom att inte säga någonting och inte göra någonting och inte driva de här frågorna redan har visat sin hand. Det vill säga att de är genuint ointresserade av det här ämnet. Däremot finns det ett stort intresse för att dyka upp på stora mästerskap och till exempel turnera runt med Sverige i Ryssland på VM. Vi såg ju flera ministrar som var där då och solade sig i det. Och det är ju samma sak med andra idrottsevenemang. Att när svenska idrottsprestationer sker i stora sammanhang, OS eller på VM i fotboll eller liknande, så är det utmärkt tillfälle bland annat att sola sig i det lite grann. Men när det gäller de här frågorna som faktiskt är centrala för idrottsrörelsen, så är det ju ett väldigt bristande engagemang. Och jag tyckte väl kanske att sådär att Det här visar sig på flera sätt här. Varför fanns det ett? Ingen, det här med publik är ju en plan A. Och jag är ju fortfarande av åsikten att 500 åskådare hit och dit, för fotbollens del i alla fall, gör ju inte så mycket skillnad. Det är ju inte där, utan var är plan B? Var är de stora paketen som ska rädda elitfotbollen i Sverige framöver? Och på allt det här då har vi haft ytterligare en konflikt som har som vanligt då kretsat kring Björn Eriksson och RF den här veckan, där det har kommit avgångskrav från olika håll och en hel del irritation på hur han och RF har kommunicerat när det gäller de här sakerna och hur när klubbarna har värderat och hur klubbarna har hanterat sina pengar under pandemin och såna här saker. Och det är som vanligt med Björn Eriksson att han lyckas dyka upp i stormens öga och
jo, men det känns ju lite populistiskt av Robert Falk. Det är klart att han har rätt i sak att Björn Eriksson ska avgå liksom. Det är väl konstaterat i ett års tid, men vill lägga den krönikan nu. Det kändes ju lite populistiskt och lite som att han ville styra bort fokus från något annat. Det är klart att det vill, kan väl vem som helst lista ut att Björn Eriksson ska avgå. Det vill alltså, men det har vi ju konstaterat för ett halvår sedan att den krönikan eller den debattartikeln skulle ha kommit för ett år sedan i så fall.
Jag slås mest av att det är kört för dem. För det finns ju två chefsposter som Björn Eriksson inte har. Och det är ju då ordförande i Stockholms fotbollsförbund. Problemet är att den personen också heter Björn Eriksson. Och det är han som är chef för Region Stockholm i sjukvården. Han heter också Björn Eriksson. Och de två kommer inte kunna avancera till några andra poster nu, som den förra chefen redan hette Björn Eriksson. Så att det är ju, han har ju lagt förslag på alla chefsposter i hela Sverige. Nej, jag håller med dig överlag där. Det är klart att det blir kanske lite fel fokus att banka på honom igen här nu. Att det har ju gjorts rätt många gånger.
Det känns så.
Ja. Men det som är den stora frågan i grund och botten här, som jag upplever i alla fall, det är ju att kanske man borde börja liksom försöka tänka strategiskt från idrottens sida. För jag tycker det finns en annan grej i det här. Och det ena är då att vi pratar om att det finns ett genuint ointresse från politikers sida när det gäller idrottsfrågor. Och det är ju många rörande överens om. Men då kan man också vända blicken åt andra hållet. Vad gör fotbollens företrädare, idrottens företrädare, för att ha en större politisk påverkan? Alltså, det är ju, och det tycker jag känns minimal. De är dåliga i sitt påverkansarbete.
Ja, det kom ju ett debattinlägg här från Anders Hübinette.
Ja, det var väl en av de mer sakliga och djupgående. Ja. Det var ju liksom, han tog ju också till juridiska perspektiv på det hela. Ja. Får MS göra så här? Och, vilket ju var helt rimligt. Men jag pratar nu liksom om en sorts retorik kanske. Jag vet att så här att om man tittar på till exempel hur man pratar om då de som strider för i klimatfrågor och så där, att där är det ju väldigt mycket en diskussion om vilket budskap är det som ska nå fram, för att folk är inte oroliga för att höra om apokalypsen, de är inte oroliga för att höra om mänsklighetens undergång och såna här saker. Det ändrar inget beteende. Men då kan man fråga sig här, vilket budskap når fram till politiker när det gäller fotbollen? Och jag känner ju så där lite grann att ja, det är ju verkligen inte de budskap som har prövats under det här året. Så att när nästa kris äger rum, när nästa gång när man behöver påkalla politikers uppmärksamhet för att få förändring, då borde man kanske tänka över lite grann från fotbollens sida vilken retorik som ska användas och vad man ska trycka på. För jag tycker att de känns som att de går på lite fel grejer. Att de pratar mycket om folkrörelsen, de pratar mycket om att man är en liksom sorts kroppspulsåder i den svenska folkhälsan och de här sakerna och kulturella institutioner och sociala institutioner och bidrar så mycket till samhällsnyttan. Ja, det där verkar ju inte bita riktigt. Då måste man komma på andra argument. Och jag vet inte, jag sitter inte här med alla svar om vilka argument det är. Jag bara konstaterar att för all del, det finns ett bristande engagemang, men då måste man uppbåda det engagemanget kanske från fotbollens sida också och börja komma med lite bättre poänger när det gäller.
Ja. Vi kan väl konstatera att vi inte kommer få full publik insläpp den här säsongen i alla fall.
Det skulle vara väldigt svårande, ja.
Ja. Och inte ens på landskamparna. Nu var det ju Ryssland, var det väl 2000 personer, va? Det var det snack om att de skulle ta in 8, men det blev 2000 på Rysslands bortamatch mot Sverige. Som spelades här nu. Så mot Kroatien såg jag lite folk på läktaren också, men det var inte många. Bidrog väl kanske till att det var ösregn också, som att de inte kom dit. Men landslaget har ju spelat två matcher här nu. Först en träningsmatch mot Ryssland, där de matchade ett ganska oväntat mittbackspar, framförallt i Karl Starfelt och Sebastian Holmén. Sen fick väl Jordan Larsson chansen och sådär också. Men det kändes som att det var Alexander Isak som avgjorde med sitt mål. De vann och sen var det Kroatien så de torskade mot, men gjorde en väldigt bra andra halvlek. Jag vet inte, vad säger du om de här matcherna?
Ja, Ryssland-matchen är inte jätteintressant att analysera. Det var ju dels då reservelvan som spelade, och som det brukar bli, han gör ju sådär ofta i träningsmatchen att han spelar sitt andra lag än Andersson egentligen. Och jag tror jag sett, vi har ju sett rätt många sådana landskamper nu. Du och jag var väl i den här fruktansvärda bortamatchen mot Rumänien där som Sverige förlorade med 1-0 när planen var helt paj och matchen avbröts av bangers 3 gånger. Och, Sverige kunde inte få ihop. Det var i Krajova. Bizarr upplevelse på många sätt. En utfattig stad någonstans i Rumänien som där vi då till slut upp ser man liksom i horisonten hur den här rymdskeppet till arena tornar upp sig som de har lagt alla pengar de har i hela landet på. Det påminner lite, de här insatserna påminner om varandra, matcherna påminner om varandra, inte för att det går lika bra eller dåligt för Sverige utan för att man ser, tycker jag, när andra elvan spelar att det är spelare som inte har utvecklat speciellt mycket relationer till varandra på planen. Och att det funkar, när det inte funkar för laget så funkar det inte för någon riktigt. Och det där återkommer nästan hela tiden. Nu blev det ju en markant skillnad i matchen mot Ryssland när Kristoffer Olsson kom in. För att han ger Sverige förmåga att hålla i bollen mycket bättre. Men i övrigt så är det ju väldigt många spelare som ska få chansen att visa upp sig. Men som inte klarar det riktigt. Därför att ja, som lag är det inte...
Det är ju oftast nackdelen när man inte är ordinarie startspelare och när man kommer in som ny, att om när du kommer in som ny och ska få chansen så kommer du få spela med en startelva som inte är speciellt samspelt, och det är klart att det är svårare att lyckas då, men man måste nog göra det om man ska ha chansen att slå sig in. Det har varit lika för alla en gång i tiden. Jag tror knappast det är någon, det är inte så många som har kommit in och fått spela med första elvan av de nya som har kommit in.
Nej, precis. Nej, men jag tycker det är ju inte, liksom, inte att det är synd om någon. Det är ju mer att, sådär, att det är bara konstaterat. Så är det. Jag tror Ken Sema har väl gjort, vad kan han ha gjort? 6 eller 7 landskamper nu som har exakt likadana ut allihopa. Han hittar liksom ingen plats i matchen därför att det är ovant allting. Och det är nya spelare runt honom varje gång. Så, att, så är det med den saken. Kroatien var ju desto mer intressant då. Kroatien-matchen. Dels för att Sverige i första halvlek först tycker jag ställer en startelva på planen som är, ja, men det är nog den mest tekniskt orienterade jag har sett Sverige ställa på planen i min livstid, alltså.
Jag tänkte på det också, alltså, Sveriges första elva, den är ju ruskigt bra.
Ja, den börjar bli väldigt, väldigt bra. Jag håller med dig, den börjar bli väldigt, väldigt bra. Och spelartyperna är ju annorlunda. Vi har haft väldigt bra landslag på planen tidigare, men om du jämför med typ, ja, men bland de bästa startelverna jag har sett då, så har du kanske EM 2004 spelare för spelare.
Men det är Mellberg, Ljungberg, Henke, Zlatan.
Precis, Källström och så vidare.
Precis.
Men det är fortfarande liksom, det var andra spelartyper. De var kanske individuellt bra allihopa, men tekniskt sett liksom, att för att spela den typen av fotboll som Sverige lyckas spela i andra halvlek här, så har man ju inte sett ett lag som har sett så här kompetent ut kanske. Därför var det en besvikelse i första halvlek, för att de satte ju någonting i halsen Sverige och såg rätt skraja ut, tyckte jag.
Ja, men sen är de möter ju, alltså, när Kroatien var i VM-final för 2 år sedan, de har ju ett ruggigt lag de också med Modric, Perisic och ja, allt vad de heter.
Och det ska inte glömmas bort, men vad har vi velat se? Man vill ju Sverige skulle störa dem lite i alla fall, tänkte man ju. Ja, att, med tanke på att de har gjort bra matcher mot Frankrike och Spanien förra hösten och sådär, att man vet ju att de har liksom en spelmodell som funkar för det, och dessutom bättre spelare nu då, tycker jag tycka, eller liksom en bättre bredd. Men därför var det ännu roligare då i andra halvlek, där de faktiskt gjorde sig själva rättvisa, och den forceringen som äger rum där är ju, ja, men den kändes speciell, alltså den påminner på samma, jag tyckte det var liksom, den bar samma prägel som bortamatchen mot Rumänien, som var desto roligare då än den vi pratade om precis här, som vanns med 2-0 förra hösten. Sverige tog verkligen kommando över det på ett sätt som man inte har sett de gör jätteofta genom åren. Att de drev spelet väldigt mycket med boll också.
Och det är samma sak där. Kristoffer Olsson, en förgrundsfigur. Emil Forsbergs visade vad han går för. Ja. Hans form håller i sig. Och sen Micke Lustig. Sen är det ju väldigt mycket GIF Sundsvall över målet. Det är Lustig till Foppa och sen till Marcus Berg då. Och det var ju ett ruggigt fint anfall. Dejan Kulusevski är med i speluppbyggnaden där också. Och Kulusevski var ju också väldigt bra i andra halvlek. Så att det är klart att det här landslaget ser ju väldigt intressant ut. Sen är det ju så synd att man inte kan få med sig en poäng, för det tyckte jag att Sverige var värda.
Ja, minst. Med tanke på hur matchen utvecklar sig så är det ju närmare en svensk seger i andra halvlek än någonting annat.
Verkligen.
Och det hade varit oerhört meriterande. Målet är ju inte jättemycket att säga om. Det är klart att det är ju... Pontus Jansson ser ju väldigt trött ut i den där löpningen. Han borrar ju ner huvudet för att komma före Perisic när han ska springa. Och då tittar han inte på bollen 2 sekunder och så förstår han inte var han är när han tittar upp igen. Och det är vad det är. Men i stora drag tycker jag den här halvleken. Jag håller med dig, Forsberg. Och grejen med Forsberg på sistone har varit att han har gjort väldigt många bra landskamper när andra spelare också har glänst, så att han nästan kommit i skymundan. Jag tänkte på det att sådär, ja, men borta matchen mot Rumänien som exempel då, så fick Kristoffer Olsson och Robin Quaison stora rubriker för att de var väldigt bra båda två. Forsberg var fenomenal. Alltså assisten han gör till Marcus Bergs mål var ju helt oerhörd där. Och samma sak i många av de andra matcherna, att han har verkligen kommit tillbaka i den här rollen som han lyckades i så himla bra inför VM 2018. Det stämmer för Foppa i landslaget nu, och det är ju jättebra nyheter med tanke på att, just som du säger, Kulusevski är ju på väg att etablera sig på andra kanten, och där har vi saknat sen Claesson skadade sig egentligen en högerytter som bidrar så mycket offensivt.
Kan nog bli, tror jag, sen att Claesson används som forward, som han har gjort några gånger också, om han kommer i samma slag. För jag menar, om han kommer i samma form som han var ju kanske landslagets bästa spelare innan han skadade sig precis där, så att.
Och Claesson såg stark ut när han kom in här, tycker jag också. Det var inte att han hade tappat jättemycket i sina löpningar som man kan befara med sina där knäskador, utan jag har inte sett honom i Krasnodar spela överhuvudtaget sedan han kom tillbaka, men jag tyckte han såg stark och rapp ut på en gång. Men vi kanske ska uppehålla oss lite mer vid Kulusevski, för det är fortfarande liksom den stora samtalspunkten i det här landslaget just nu. Dels med tanke på vad som hände under förra, att han inte startade här mot... mot Portugal.
Zlatan
var där och kommenterade och la sig i. Så fick han ju chansen här i tävlingsmatch mot Kroatien nu då, istället för att de spelade med Sebastian Larsson till höger. Och han ville väldigt mycket, Kulusevski. I första halvlek så har han, precis som resten av laget, lite problem att komma till sin rätt, samtidigt som han glimtade till då med det vi vet att han kan. I andra halvlek så är det ju flera saker. Det ena är ju då spelmässigt att Kulusevski har ett driv med bollen och en initiativrikedom som väldigt få andra spelare i det här laget har. Att han liksom har både en kraft och teknik för att ta sig förbi hela tiden. Han lyckas inte med allt, men det är inte det jag tar fasta på, utan jag tar fasta på hans enorma beslutsamhet, hur han hela tiden, han maler på som om liksom, det är bara en tidsfråga tills han ska spela fram till eller göra 2-1 målet själv. Det är så, det är det han utstrålar hela tiden. Och den där förmågan har man egentligen inte sett i så jättemånga svenska landslagsspelare. Jag kunde väl säga, tycka att Ljungberg, Zlatan och Henrik Larsson var spelare som hade den där jävlar anamma attityden hela tiden, varje gång de spelade, och Mellberg för den delen också. Och den typen av egenskaper har kanske saknats lite individuellt i det här landslaget, kan jag känna. Att pådrivare egentligen, vilket han såg ut som i den här matchen.
Ja, alltså just attityden, det är exakt sådana här spelare som man har saknat efter att Zlatan la av. Lite klyschigt såklart att man säger så, men just att han har attityden och kommer ut, han är liksom 20 år och kommer ut efter att de har förlorat mot Kroatien och menar att vi kan inte vara så här passiva som vi var i första halvlek. Vi ska ut och ta liksom initiativ direkt. Vi ska inte stå med mössan i hand, var typ hans budskap. Och vilken ung spelare säger så liksom?
Nej, men precis. Och det här med att han pratade också om att om han hade gjort en bättre match hade Sverige vunnit. Liksom. Att han lägger redan ansvar på sig själv för resultatet på något sätt. Att, ja, för det är ju liksom, det är ju inte att Kulusevski skapar 3000 målchanser. Det är mer att Kroatien måste hela tiden hantera honom. Jag tror de dubblade på honom en del i andra halvlek också för att han inte skulle få lika mycket yta att gå runt på. Och att en 20-åring som gör sin första tävlingslands kamp från starten och sånt där, går ut och pratar som om han liksom, han talar för hela laget nästan, och ja, men han var ju så i hans retorik liksom.
Exakt.
Det är ju ovanligt och bra grej, tyckte jag.
Ja, verkligen.
På mittbacken så, vi har ju ett par positioner som är lite diskussionspunkter här utöver det då. Så att Pontus Jansson, han blir ju ett givet första val bredvid Lindelöf här nu, med tanke på Granqvist skada och så vidare, och det är ju väl rimligt. Men Det är väl andra gången, va, som det var väl ytterligare någon match där Jansson var involverad i ett sent baklängesmål för Sverige. Nu kan jag inte påminna mig om exakt vilket det var, om det var Turkiet-matchen, var det, när de förlorade med 3-2 hemma där i Nations League förra gången och sånt där. Men att det har varit en och annan sån här liten blind fläck för honom, som har, framförallt mot slutet av matcher, där han ser trött ut.
Ja, precis, men det kommer ju vara en mittbackskamp där som mellan, ja, jag vet inte om Marcus Danielsson kommer också vara involverad, men det känns ändå, trots att Jansson kanske var lite svajig nu, som han är ganska given. Men vilka har vi mer då? Det är liksom Marcus Danielsson, Filip Helander, Jansson, Vigge, och sen är det ju Martin Olsson, som också kan konkurrera som mittback, och Granen. Det är väl, det är svårt att se att det kommer in någon från vänster och bara liksom, kanske i truppen när de är, men inte någon som kommer in i startelvan.
Nej, det känns som en bra bit dit, och att Jansson ändå spelar regelbundet på i en
ganska framgångsrik klubb i Championship,
och var nära att gå upp till Premier League. Fick ett mejl, du fick också det såg jag, med en lite oväntad kritik just på tanke på mittbackarna.
Kritik till oss eller kritik till
mittbackarna? Nej, mot landslaget och oss. Han heter Thomas, han som skickade det. Jag ska inte säga något efternamn här. Men ja, nej, men det mejlet var det. Man väntar sig inte riktigt. Eller det kom lite från ingenstans. Han tycker fast här. Hej, jag tycker att det saknas öppen och tydlig kritik mot vissa spelare samt gudliga Janne. Hög lön, cashen kommer in till förbundet, men usla resultat mot bättre lag. Exempelvis med Lindelöf. Han är katastrof om man sätter stämpel slash krav på att han ska vara en framstående spelare, men han tillför inga poäng offensivt och är alldeles för odominant i försvaret. Han kan ersättas av en handfull allsvenska spelare utan problem. Det vill säga, ska man ha en dominant internationell mittback är det alldeles för dåligt. Men som sagt, alla ryggdunkar till Janne internt och av er gör att det eroderar. Så landslaget eroderar just nu.
Det här var en extremt konstig kritik.
För att Lindelöf inte gör tillräckligt mycket poäng och inte ersätts med en handfull allsvenska mittbackar. Och jag vet inte riktigt. Jag tror vare sig du eller jag svarade på det där riktigt. Jag får fundera lite på vad jag ska svara innan vi återkommer till honom.
Annars kan vi konstatera att Alexander Isak var ju bra mot Ryssland men urslag mot Kroatien, va?
Ja, det håller jag ju med om. Lite frustrerande för honom säkert.
Fick ju också chansen. Han som tar på sig målet där också när han står där indianpassningen.
Ja, och får man chansen bredvid Marcus Berg så kan man inte klaga på att han har startat både Isak och Quaison och att det inte funkar. För att det är ju Berg som är, man ska in bredvid Berg just nu. Och ja, det var nog något bra för Quaisons startplats det där tror jag. Att det gick som det gjorde för Isak. Och Isak har ju en lite torr period här. Samma sak i Spanien. Han har inte riktigt fått målskyttet att lossna. Han var ju så vrålhet när coronapandemin bröt ut. Och sen så kom den kanske lite olägligt för honom.
Ja, precis. Sen så får vi ju säga också att Micke Lustig gör det väldigt bra igen. Han är ju med i uppbyggnaden av, eller han är med och får ju hockeyassist på målet. 1-1 målet. Man kan väl säga att ibland brukar ju vissa säger att de är oroliga för att ja, men gå hem till allsvenskan, men där får man säga att det har varit tvärtom för Lustig. Han har mått bra av det.
Mm. Nej, men jag håller med, han var jättebra. Det som
sen är det bakom honom är väl lite, ja. Han sa ju själv här i Aftonbladet chatt att när det kom på tal om att Albin Ekdal som skulle vara aktuell för Djurgården, så kom det ut en timme senare att han skulle förlänga med Sampdoria. Men så sa han ju att Albin får skynda på om man ska komma hem, för att jag kommer inte hålla på så länge till.
Nej.
Och återväxten på högerbacken är väl så där, va? Emil Kraft är väl som står och knackar på.
Ja, precis. Och Kraft har faktiskt haft en bra säsongstart med Newcastle.
Ja, den har du koll på.
Ja, han har varit bra och har spelat mittback en del Newcastle också och gjort det. Oj. Bra. Så det är väl Kraft som är stå på tur på något sätt. Så, och det är ju ändå, det är inte att det är tomt på högerbacken då såklart. Men man tittar på vänsterbacken så känns det som att det finns ett stadigt flöde av vänsterbackar på väg fram hela tiden i Sverige. Många spelare som skulle kunna bli landslagsaktuella. Medan på högerbacken lite mindre av den varan. Nu hade vi Mattias Johansson som fick chansen äntligen här då mot Ryssland och gjorde nästan mål. Det blev väl självmål till slut, men han sköt skottet i alla fall. Och han har ju väntat på sin chans och spelar ju faktiskt sedan många år på en hyfsat hög nivå ute i Europa. Men verkar inte vara någon favorit i landslagsledningen riktigt. De unga högerbackarna är väl de man saknar då kanske, där man hade stora förhoppningar på spelare som Felix Beijmo, men där utvecklingen har stannat av. Och detsamma går väl att säga om flera andra där. Så att det är lite så att man hoppas på lite mer återväxt på högerbacken, för Lustig kommer sluta snart och då kommer det märkas hur viktig han har varit för det här landslaget, tror jag.
Ja, innan vi går på CD Season här så vill vi bara slå ett slag för vår kollega Anna Fribergs intervju med Tord Grip. Något av det bästa vi har haft på Expressen tycker jag på väldigt länge. Grym intervju med Tord och bland mycket som han berättar så ger han sig in i, eller han ger sig inte in i debatten, han får en fråga om Zlatan Ibrahimovic och vad han tycker om att hans åsikter om Jan Andersson, och då säger han så här, det tycker jag är väldigt talande för Tord Grip. Det är många som har haft åsikter på Zlatan och vad han säger, och de har oftast långa utvecklingar om varför det är bra eller varför det är dåligt, och det är väl två läger och sådär, men jag tycker Tord säger det ganska bra. Han säger så här: jag fattar inte varför Zlatan ska lägga sig i så mycket. Om man nu har så mycket åsikter, då är det väl bättre att han ringer upp Jan Andersson och pratar med honom. Som Zlatan håller på nu blir det bara tramsigt. Det är väl exakt så jag känner,
ja,
eller hur?
Ja, jag tror de flesta känner så.
Kung Tord. Nej, jättebra intervju. Gå in och leta upp den på Expressen.
Ja, den var helt strålande.
Jättebra.
Den var verkligen strålande. Har du fiskat upp någonting i silly
väg? Ja, precis. Det finns lite silly season trots att de flesta transferfönster är stängda, så finns det ju en del. Bland annat har jag hört, jag har ingen namn här, men jag har hört att Norrköping har i princip gjort klart med en ny isländsk spelare, talang, från och med 2021. Så det blir ju väldigt intressant. De har ju haft extrem framgång på den isländska marknaden. Nu har man alltså gjort klart med en till. Så att det blir spännande att se vem det är och när och hur bra han är. Men att det ska vara klart med en ny islänning, ung islänning från 2021, det har jag fått till mig, och jag litar på det, att den, är, den källan är hyfsat bra, eller den är väldigt bra.
Vi fick en sju helsikes massa frågor igen här, uppåt 50 stycken, och vi börjar väl beta av dem så att vi gör oss själva och våra lyssnare rättvisa då. Och det man kan säga om veckans frågor är att det märks att det är landslagsuppehåll, för de handlar om en hel del andra saker än fotboll.
Det är ju bra det. Det brukar bli det roligaste då.
Vi börjar med vi återger honom sin rättmätiga plats här då. Första frågan är Robin Berglund som frågar: vad tar ni för mediciner?
Ja, just nu så tar jag inga mediciner alls. Jag har ju länge sedan jag tog de mediciner. Och det är väl närmaste mediciner jag har tagit var väl typ... ja, men det är väl när man har fått Alvedon, det är väl inga mediciner direkt.
Nej, Nocco inte receptbelagt alltså.
Nocco inte mediciner. Jag kommer inte ihåg när jag tog någon medicin senast. Nej. Det var någon gång när man fick, vad heter det, antibiotika för något.
Ja, då tog du tillfälle att skryta om hur fantastiskt frisk du är då. ja. Jag du då? Äter omeprazol och en del allergimedicin äter jag. Fick vi det sagt. Och det är mot pollen då, om det kommer följdfrågor på det. När ska Disco byta profilbild på Twitter, undrar Marcus Bejar.
Ja, men det får vi göra snart. Jag har ett par bilder här som jag vad heter det, kolla på vilken jag ska ha, så att vi inom de närmaste veckorna kommer jag byta.
Finns det en mapp på datorn som heter potentiella profilbilder?
Nej, du vet väl hur min dator ser ut. Ja, det är ju bara massa skärmdumpar.
Ja, i en plastpåse.
Ja.
Gissosacke. Är det rimligt att något allsvenskt lag kan köpa loss Fröling, Jake Larsson eller Selmani i vinter med tanke på pandemin? Tidigare hade de redan gått utomlands. Plus gissning på deras prislappar. Det här överlåter jag till dig.
Ja, det tror jag väl absolut. Men gissa prislappar är så svårt. Men jag menar, går de inom allsvenskan så blir det mycket mindre. Då handlar väl om... jag tror att Kalmar vill ha 10 miljoner för Fröling när Malmö och Norrköping hörde av sig tidigare. Och det är väl helt uteslutet nu då. Alltså i pandemin. Men jag menar, om Norrköping säljer Pontus Almqvist, de har ganska mycket anfallare i truppen redan. Så att jag tror att... nej, de går nog utomlands alla de där tre. Men om Bayern skulle köpa loss Selmani så erbjöd de 5 miljoner tror jag tidigare. Men det vill de inte sälja för, så att, nej, jag tror det är svårt att gissa prislappar. Det beror på vilket lag och köpare och sådär. Men att de skulle gå, Fröling vet jag ju vill utomlands. Han har ju tackat nej, sen kan ju det ändras. Så att, nej, det är svårt då att gissa när det är som det är nu.
Om vi ser en fortsatt sån effekt här på allsvenskan då, att spelare som har varit ganska bra, ganska unga i allsvenskan, blir intressanta för klubbar i utlandet därför att de inte har råd med något annat, så är det ju gissningsvis så som du säger. Jag tänker på Lex John Björkegren till exempel här då, att plötsligt så är det liksom inte en flytt till en större allsvensk klubb som är det mest sannolika, utan det är direkt iväg till någonting ute på kontinenten. Hans Karlsson undrar om jag får betalt varje gång min intervju med Zlatan från oktober förra året, eller september var det väl, visas på linjära Sportexpressen. 8 gånger av 10 man satt förbi visas den. Det stämmer. Jag får 1 miljon per visning får jag. Så att jag är en rik man.
Ja, vad kul.
Tom Balabomba frågar om Pontus Jansson och att det inte finns någon tydlig ersättare. Ser ni någon ung mittback i allsvenskan som kan komma att fylla den luckan inom några år? Och jag vet inte riktigt vilka unga mittbackar i allsvenskan. Det är så himla, det är så snårigt det där. Jag menar, ska man titta då på hur de har värderats hittills nu. Mittbackar kan verkligen mogna på ett annat sätt än andra spelare på andra positioner. Alltså att Jesper Torlinsson blir såld för 25 miljoner till City Football Group, det säger inte mig så himla mycket om huruvida han är en potentiell landslagsmittback. Ander Ahmed Hodzic hade varit det naturliga svaret, men honom har vi ju tyvärr förlorat till Bosnien-Herzegovina nu då. Så att, Så himla många självklara alternativ på den posten har inte jag i alla fall. Jag vet inte hur det är med dig.
Nej, just det, vad man betraktar som unga. Det finns ju väldigt många bra mittbackar, men de är inte speciellt unga.
Nej.
Men ja, nej, det är lite problem med tillväxten får man ändå säga.
Kalle Björklund och Hjalmar Ekdal är väl de som har slagit igenom i år då, på något sätt här. Men,
ja, men det är svårt
långt,
att se
långt kvar till landslagsspel.
Nivån är ju inte riktigt än. Och jag menar AIKs unga mittbackar har väl, ja för sig, nu var det ju Tihi.
Finland.
Finland, men han hade väl säkert inte varit aktuell.
Nej, det, nej. Och samma sak, vad gäller Norrköpings Filip Dagerstål till exempel har ju varit, har ju varit liksom, han var inne i landslagssystemet mycket, men han känns ju inte högaktuell heller för spel.
Kastegren känns inte heller som något.
Nej. Det är väl Frans Brorsson, samma sak. Det är många spelare som känns som att de har klivit av landslagsdiskussionerna när de lämnar U21-landslaget och kanske inte. Vi glömmer säkert något självklart namn här just nu, men sånt är livet. Martin undrar, varför slutar Allsvenskan när det är Nations League eftersom knappt några spelare blir uttagna till spel? Och ja, det är lite gulligt att det är så.
Men det är ju FIFA-datum, men det tror jag alla allsvenska klubbar är väldigt glada över just nu.
Det tror jag med, och de kanske med behövde
på att
vila lite också.
Avbrottet, ja verkligen. Era favoritrestauranger innanför tullarna, nämn två var. Jag har ju en som jag har varit på eftersom det är väldigt nära Kajsas i parken som ligger vid oss, men den stänger nu när det är vinter. Där sitter vi ofta, det är kanon.
Jag brukade, innan pandemin då, gå väldigt mycket på folkbaren på Hornsgatan. Av många skäl. Annars vet jag inte riktigt.
Jag tycker också en annan, sitter alltid på Prime Burger på Folkungagatan och jobbar. Det är aldrig någon folk där.
Nej.
Det är kanon. Det är kanon.
Då vet ni var ni hittar disco. Om ni vill fråga om lite spännande chiliskvaller. Nej, folkbaren säger jag. Och sen så den bästa jag har varit på är nog Kagges i Gamla stan. Den är riktigt bra.
Härligt. Aldrig hört talas om.
Nej.
Alex Westlund, är Pertas allsvenskans mest sympatiska spelare, och vad tror ni om förlängningen med Larsson? Ja, Pertan är sympatisk. Sen är man den bäst sympatisk. Jag vet inte. Jag håller väl hans gamla lagkamrat Daniel Tjärnström som en av de mest trevliga jag någonsin träffat. Det finns många, de flesta allsvenska spelare är trevliga. Och sen, vad tror du om förlängning med Sebastian Larsson? Jag tror att det är 99,999% klart att han förlänger. Vad jag har hört så finns liksom inga andra diskussioner om att han ska fortsätta. Han kommer förlänga med AIK liksom till nästa år. Jag menar, de har ju bara ett kontrakt som rullar på. Sägs det inte upp av någon part så rullar det på. Jag menar, det är väl, ja, det är ju precis klart att han fortsätter ett år till.
Några rykten om Hamad åter till Sverige eller Bayern, undrar Mikael Bäckman.
Inte hört någonting alls där. Han verkar må väldigt bra i den kroatiska klubben, men trodde man ju att det bara skulle bli en väldigt kort session för honom där. Verkar tjäna bra, verkar trivas bra med livet, men att han skulle återkomma till Bayern, ja, det är väl en potentiell hemvändare till nästa säsong då, med tanke på att Bayern har inte sålt men blivit av med Mohamed Tankovic här, och det är väl en bra ersättare.
Du har Jesper Karlsson undrar här, hört någonting om ett möjligt köp av Isak Kristelin, eller är Malmö FF fortsatt tysta?
Jag tror att där han blir för dyr, att de ska väl ha kring 20 miljoner eller sånt där, tror jag, Anderlecht 15-20, så att, men jag vet, Daniel Andersson försöker väl vaska fram lite pengar här, och jag tror att Kisitelin är väl ganska öppen för det, men vi får se vart det slutar. Den frågan lär vi få återkomma i. Vad tror ni om här för Jonas, vad tror ni om Kevin Walker i ÖSK-tröjan nästa säsong? Ja, han lämnar ju Djurgården, det står helt klart. Sen tror jag att han siktar främst på utomlands. MLS vore väl perfekt för hans musikkarriär. Gör sin karriär i USA. Annars så, ja, jag vet inte hur det är i coronatiden, men han får väl ta det som ljud, så då är det ÖSK. Nej, jag tror att det är mer utomlands för Kevin Walker i alla fall.
Esbeck, några funderingar på hur Blåvitt bör använda Ayers i startelvan. Jag upprepar det jag sagt om Ayers väldigt många gånger. De behöver coacha honom hårt att lära sig göra en sak riktigt bra, och det är att göra sin spelare och spela in bollen i straffområdet eller i bra ytor. Han har lite för mycket frihet i det där laget tycker jag ibland. Man kan dra en parallell till Paul Pogba. Om han används rätt av en tränare som klarar av att avgränsa honom, så är han fantastisk. Men under för mycket frihet så blir det lite snurrigt allting. Och man kan göra andra grejer.
Kim Sundling tar jag först då. Utifrån det extrema förhållanden som funnits i fotbollssverige just nu, vilken elitklubb tror ni kastar in handduken först, bygga ekonomin? Då säger jag så här, om Östersund blir dömda för det här med Goddos, så tror jag att de kastar in handduken. Om de inte blir det, så tror jag att AFC först, sen Östersund och sen tror jag att GIF Sundsvall ligger ganska risigt till också. Däremot så är det så här nu att jag tror inte det kommer bli någonting i år, för att det är ju liksom, jag tror att elitlicensen kommer de nog liksom rucka på gränsen där och flytta fram dem med tanke på att det har varit coronatider. Så jag tror att alla klubbar kommer klara sig i princip. I alla fall det här året, sen kommer det ju ett år efter det här också. Resonemang kring Pertans förlängning från Kenta. Ja, jag tror man resonerar så att han är en trotjänare, en liksom en frontfigur för klubben, allt vad AIK står för. Det är extremt viktigt att ha en sån spelare i klubben, och det är väl han håller ju väldigt bra nivå fortfarande. Framförallt så är han ju kanske allsvenskans mest tränade, om man tittar på hans kropp här. Han
har ju sett en massa bilder på hans överkropp här nu de senaste, ja men åren, det börjar väl direkt med, det börjar väl med den här när han hälsar på Lennart Johansson där, och sen har väl bara vad heter det, ja, fortsatt.
Du har ägnat flera år åt att titta på bilder på Pertans överkropp.
Nej men jag blir matad med det,
ja.
Det
är liksom, av vem?
Man borde göra den här, så fick han superkroppen, och så får Pertan berätta tre enkla steg. Det är ju
nu har du givit bort ett perfekt premiumknäck till någon annan här. affärshemligheter som avslöjas. Mr. Abassi, det vore kul om ni kunde tipsa om den bästa kebabrullen i stan. Viktiga bedömningsgrunder: brödet, köttet, sås, skivad eller knoppat, fefefe och storlek. Jag äter
tyvärr
knappt
äter kebab. Nej, levde ju på kebabrulle från det att jag slutade gymnasiet typ till 3-4 år framme, och då åt jag alltid på en bauta kebab på Pizza Playa i Sundsvall.
Ja.
Pizza Playa tror jag har lagt ner nu, så att ja, det var världsklass.
Det är många faser i ditt liv som framkommer i den här podden. Till exempel då fasen när du åt bauta kebab på Pizza Playa i Sundsvall varje dag i flera år. Affe undrar hur jag firar jul det här året, och det brukar bli ett ganska simpelt julfirande för min del. Det är ingen stor högtidsmänniska överhuvudtaget.
Ja, och med det så tackar vi för oss. Det här landslagsuppehållspodden. Vi kör på som vanligt nu med den här podden tills allsvenskan är slut. Så att, ja, det var allt för idag.
Det var allt för idag.
Har du något mer att tillägga?
Absolut inte. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.